Vi har satt ett tema för denna dagen på hur kan jag älska världen? Och då tänker vi älska världen alltså på det sätt som Gud gör. Så därför står det med Guds ögon också. Så hur kan jag älska världen med Guds ögon? När vi pratar om att älska världen så utgår vi från Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud älskade världen så mycket att han gav den sin son. Han älskade världen på så sätt att han gav den sin son. Så det är både hur mycket han gjorde det och på vilket sätt han gjorde det. Så när Gud älskar, då gav han det bästa han hade, sin son. Och hans kärlek innebar att han gav, att han handlade. Så Guds kärlek leder till handling. Och så är det ju också för oss då. Om vi... just att Guds kärlek leder till handling. En som fått möta Guds kärlek, det är Paulus. Jag tänkte nämna lite om Paulus nu här. Han beskriver sig själv i Galaterbrevet. Då står det att han är en lagtrogen jude och han som då hänsynslöst förföljde Guds församling och försökte utrota den. Han var ingen snäll kille då. Men sen hände ju något på vägen till Damaskus. Han fick möta Jesus. Hans liv blev helt förvandlat. Fick verkligen, hans Guds kärlek förvandlade honom. Så då säger han några verser senare, också i Galaterbrevet 1. Gud beslöt att uppenbara sin son för mig för att jag skulle förkunna evangeliet för hedningarna. Alltså de som inte var judar. Så han skulle gå till de som inte var av sitt eget folkslag då. Det var Guds kallelse till honom. Det var så han fick visa Guds kärlek. Så för honom blev handlingen att gå ut till hedningarna. Det var hans sätt att älska världen. Vi har alla också fått då en uppmaning att gå ut. Missionsbefallningen, Matteus 28. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så alla kan vi på något vis då visa på Guds kärlek för andra människor. Tillbaka till Paulus. Han reste ju runt en hel del. För honom blev livet en resa. Han gjorde ju flera resor. Det här är andra missionsresan. Då var han runt i Grekland och Thailand. Turkiet heter det. Nuvarande Grekland och Turkiet då. Och berättade om vad han hade varit med om. Och berättade om Guds rike. Så det blev en resa för honom. Så blev det ju för Therese och mig också. Vi har också en resa på så sätt att vi åkte till Thailand. Men livet i sig kan ju förstås också vara en resa. Så att man kan ju se det här med resa på många olika sätt. Men några saker som jag tänkte just när det gäller Paulus och hans resor. En sak är tillsammans. Om man läser apostelgärningarna och breven också. Så är det ofta att Paulus och Barnabas, eller Silas, eller Johannes, han som kallades Markus, eller Timoteus, eller Lukas, eller andra. Oftast är det tillsammans han gör någonting. Han är inte ensam så ofta. Han har sina perioder också, han behöver be och så, men ofta är det tillsammans. Och det är väl det också, att otrolig styrka att när vi är på någonting, gör någonting, så är det tillsammans vi gör det. Vi är varandras medvandrare kan man väl säga. Men det är inte så lätt alltid att vara tillsammans. I Apostlagärningarna 15 står det så här då. Efter någon tid, de hade varit på sin första missionsresa Paulus och Barnabas. Efter någon tid sa Paulus till Barnabas: låt oss resa ut igen och se hur det står till med bröderna i alla de städer där vi har förkunnat ordet om Herren. Barnabas, han ville med att Johannes, som kallades Markus, också skulle följa med. Men Paulus hävdade att den som hade övergett dem i Pamfylien och inte stannat hos dem i deras arbete, den skulle de inte ha med sig. Och det kom till ett så häftigt uppträde att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade över till Cypern. Paulus däremot utsåg Silas till sin följeslagare. Och sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd bröt han upp. Paulus, som var så här jättekristen, hade också problem med det här. Det var inte så lätt att jobba tillsammans med någon eller vad man gjorde. Så Paulus och Barnabas var verkligen hade jobbat ihop. Nej, det var inte så lätt. Och det är väl så. Oftast med den bästa intentioner ändå kan det vara svårt att liksom resa tillsammans eller göra någonting tillsammans. Men man kan ju också se just det här i alla fall att det blev ju faktiskt två resor. Egentligen var det bara Paulus och Barnabas som tänkte åka. Men nu blev ju båda två åkte, så det blev ju dubbelt så många resor. Så det som är jobbigt och så vidare kan ju ibland i alla fall leda till någonting gott. Någonting ännu bättre som man inte tänkte på från början. Sen ser man ju även här att de är fortfarande 2-2. De vill inte åka ensamma. Det är fortfarande att vi gör det tillsammans. Ett annat ord som jag tänkte på är gästfrihet. Det betyder ju också otroligt mycket för Paulus och det står flera ställen, men Paulus och Silas till exempel, de pratar med Lydia, en kvinna. Hon blir troende, hon döps och hon bjuder hem dem. Kom och bo hos oss. Hon är väldigt enträgen, står det också, att hon verkligen, hon ger inte upp. Kom till oss. Och strax senare när de sitter i fängelse, Paulus och Silas, så och fångvakten där, han döper sig också. Och han också, jag bjuder hem dem på mat och så här. Och det finns flera tillfällen. Paulus berättar också att ta hand om de som kommer och sånt. Så att just gästfriheten när man är på ett uppdrag eller ute på en resa eller så. Det har betytt mycket för oss också. För Therese och mig. Du kommer till en plats, du vet ingenting, du har aldrig varit där. Nytt land kanske det. Känner inte till någonting. Och så står någon där och välkomnar den. Hej. Välkommen hit. Hit ska vi gå. Här ska du bo. Vi äter här. Följ med oss hit och så vidare. Otroligt hjälpsamt. Även här har kommit hit. Blivit väldigt välkomna när vi kommer hit också. Det betyder väldigt mycket. Så att gästfrihet. Det är viktigt. Det här är en thailändsk stoppskylt. Jot. Det är tur att den är röd och åtkantig också, som är lite lättare att förstå. Men en stoppskylt. Gud kan sätta stopp för en resa. Vi kanske har tänkt något, men kanske inte blir så. Lite senare i Apostlagärningarna, kapitel 16, då står det så här. De tog sedan vägen genom Frygien och Galatien, eftersom den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. När de hade nått Mysien ville de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Nej, hit ska ni inte gå. Men vi har ju tänkt gå dit. Nej, ja, ni ska inte gå dit. Så Gud säger stopp ibland. Någon vers senare bara. För Paulus en syn på natten och Makedonien stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. Och när han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien. Ty vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Gud kan säga kom också. Kom hit. Här ska du vara. Sen är det också, Gud säger kom, men då ger de sig genast iväg. Det här är handling direkt för dem. Och det är ju jättebra förstås. Om man nu var det kanske tydligt här, då förstod det direkt att de skulle göra någonting här. Men det är också, vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Så det var också som att Gud gav en riktning. Kom, ni ska till Makedonien. Men då tänkte de själva ut, ja men då är det där vi ska evangelisera, berätta, förkunna. Så det är liksom att Gud ger en riktning, men vi måste också själva engagera oss i, vad innebär det här nu? Jo, det är det här jag ska göra. Så det är som, ja, ett samarbete kan man säga. Så hur kan jag älska världen? Hur kan det, det som är vårt, som vi kände var vårt tema på något vis. För Paulus var ju att han gör ju den här resan just tillsammans. Han pratar om gästfrihet. Vi pratar om Guds ledning. Kom eller stopp. Och det är otroligt viktigt också att be om Guds ledning förstås. Och sen om det här med utmaningar. Det är inte alltid så lätt alltid. Han led ju skeppsbrott också. Han blev huggen, huggen av en orm i handen. Det är många saker som liksom är jobbiga på vägen. Men han hade också, alltså Paulus då, ett mål ganska lång tid. Jag ska till Rom, det är dit jag ska sen. Han var redan, vad var det, Korint eller Efesos eller någonstans. Och sen då blev det till Jerusalem och sen så till Rom. Men ganska lång tid. Han hade ett mål i sikte, dit ska jag. Trots alla motgångar på vägen så höll han fast vid det. Och just i Rom, han skrev ett brev dit också, Romarbrevet. Där står det, står det att till alla Guds älskade i Rom. Guds älskade. Jag är tillbaka till Guds kärlek. Paulus skrev om någon som Gud älskade Rom. Det var hans mål. Att åka till Rom för att träffa dem och möta dem och berätta om Jesus för dem. Guds älskade. Det var också en sak jag tänkte på innanför mötet nu här. Guds, till alla Guds älskade. För Paulus var i det här fallet i alla fall i Rom. Men det är också till alla Guds älskade i Jönköping, Thailand, där jag bor, i min familj eller vad det nu är. Så vad innebär till alla Guds älskade för dig? Vem är det Gud som kallar dig, väcker dina tankar kring just det här till alla Guds älskade?
Jag vill bara säga tack till Edwin och Evelina också, det ni delade, för att man får sån igenkänning. Det är både dofter, det är trafik, det är buller och det är mat och kulturer som man känner att ja, men man delar och man får igång det också, men också att ni delade det vidare. Det är fantastiskt. Vi har ju ett litet tema, hur kan vi älska världen med Guds ögon? Och världen i vårat fall, som vi berättar ifrån vår erfarenhet, är i Asien. Hur Gud har undervisat oss och vad vi har lärt oss under den tiden. Men det gäller här. Det gäller också här i Sverige och i Jönköping. Så de exempel jag kanske tar, så försök kanske reflektera. Men hur ser min situation ut och mitt liv? Och hur kan man praktiskt applicera det? Precis som Patrik sa, så börjar det ju med Guds kärlek. Det är ju där allt utgår ifrån. Det är hans mission som vi är inbjudna och indragna i. Så allt den kärleken grundar sig naturligtvis ifrån Gud. Men att be om Guds blick, det finns många olika sätt att älska världen på. Men vi har bara plockat ut tre olika saker som vi har reflekterat över. Jag vet inte, när man börjar närma sig 50 eller lite över 50 i alla fall, så har jag haft problem med min syn. Nu har jag progressiva, men jag tycker ändå att det finns en viss förvirring för att hitta rätt, ja, men syn och blick och skärpa. Men ibland kan det vara så att man behöver verkligen stanna till och be om Guds blick. På vilket sätt vill du, Gud, att jag ska se på det här sammanhanget, den här situationen och de här mötena som jag får? Det kan vara när man kommer till Indien och så sitter man med en grupp tjejer som är precis i den här åldern och risken för att giftas bort. Eller när man möter föräldrar som är helt övertygade om att det här är vår räddning och vår framtid. Vårt barn kommer få det bättre. Hur kan jag i den situationen och med Guds ögon både älska och omfamna och visa på Guds kärlek? Så många gånger så har vi tagit oss tillbaka till att be om Guds seende. Att hans perspektiv ska få lysa igenom. Även när vi läser projektrapporter, det som är ganska teoretiskt. Kan du, Gud, visa på någonting speciellt som gör att det här vill du fortsätta arbeta med? Vi kanske också med Guds ögon ser mycket klarare vår omgivning. Vi kanske ser behov mycket klarare. Smärta, lidande. Men vi kanske också ser den här förvandlingen som faktiskt sker hos människor och i sammanhang. Och att älska världen, det gör vi inte med egen kraft, utan det är ju med Guds styrka, hans kraft och hans kärlek genom oss. Som ni ser så sitter vi här, jag och Vatsa, vår kollega. Edwin, du kanske har träffat Vatsa. En av de thailändska kollegorna som jobbar på missionscentrumet i Chiang Mai. Vi sitter uppe och kollar ut över den här bergskedjan. Och jag kan tänka mig kanske några av er i alla fall har fjällvandrat någon gång. Framförallt mot hösten är det fantastiskt fint att vara i fjällen. Jag kan tycka att det är magiskt på sätt och vis att man är ute i naturen. Men man ser också den här bergen ifrån bergsfoten. Man ser det som uppåt och ser hur fantastiskt och mäktigt det kan vara. Men sen när man också kommer upp så vet man att jag kommer att se det här från ett annat håll, en annan perspektiv. Och när himlen är klar, då kan man se med en helt annan vy. Och man kanske också ser precis samma berg från ett annat perspektiv. Och så tänker jag, det är när vi närmar oss Gud och ber om hans blick, så kan vi befinna oss kanske på samma plats, men han ger oss ett nytt perspektiv och en ny blick. Jesus, han drog sig också upp på bergen och han bad. Och det finns någonting med att dra sig närmare honom, både skapelsen och skaparen själv. Så det har varit en viktig del i vårt liv. Jag tänker att så får det vara för oss även här. Det är vår dotter. Det är inte från Thailand. Men jag älskar hennes glädje att förmedla hopp. Det är ju någonting som vi vill göra genom vårt arbete och genom våra liv. Var vi än är någonstans. Jag kan i alla fall känna mig modlös ibland när jag läser nyheter eller tar del om de konflikter och de svårigheter och orättvisor som faktiskt finns runt om i världen. Jag kunde också känna och drabbas av den här otroliga begränsningen i mig själv när man mötte kanske en plats där det var så tydligt att här behandlar man både tjejer och killar orättvist eller kvinnor, eller att det är strukturer som gör att människor inte får samma förutsättningar som andra. Vad har jag att komma med? Så kunde jag känna många gånger. Men i Jeremia 29:11 så säger Gud till Israels folk så här. Ty jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För jag vill ge er en framtid och ett hopp. Att vi går inte själva, utan vi har det Gud som går med oss. Och genom hans kärlek som vi får bringa in så finns det hopp i situationer, i våra projekt och arbeten genom församlingarna. Och vi har ett löfte. När människor får ta emot och se Jesus så har vi ett löfte i honom om att han kommer ge oss en framtid och ett hopp. Och det, den vetskapen, det får vi vila på. Det är en grund vi får vila på när vi har mött människor i olika situationer. Vi får vara budbärare av hans hopp. Och vi får också se att inte bara liv, enskilda liv förändras, utan det är även samhällen som förändras. Vi står med ett smittande leende. Jag blir så glad varje gång jag ser henne. Hon, det här är vår församlingsmedlem som jag mötte varje söndag med det här leendet. Och hon har jag tagit tillbaka med mig till Sverige. Hon kommer jag inte släppa. Hennes leende, jag tänker just det här att vi kan bära kärlek, Guds kärlek in i vardagen på ett väldigt enkelt sätt. När vi är ute på stan här i Jönköping, våra arbeten, skolor eller mötesplatser här i kyrkan, så kan vi på väldigt enkla sätt förmedla Guds kärlek. Det kan vara genom ett leende, det kan vara med att vi faktiskt sätter oss ner och lyssnar lite extra på varandra. Att förlåta eller praktiskt hjälpa och göra någonting för någon annan. Det behöver inte vara med stora storslagna sakerna alla gånger, utan det räcker med det här leendet. När jag kommer in till kyrkan så finns det någonting, jag ser Gud, Guds kärlek genom henne som hon förmedlar. Guds kärlek förmedlas genom oss och ut till andra, och hennes värme och kärlek, den förändrade min dag, och det har det gjort många gånger. Och jag tror att när vi sprider och delar med oss de här små, små kärlekshandlingar som det är, då delar vi ut, vi sprider Guds rike. Och då får Gud kliva in och han fortsätter också förändra, upprätta och hela och läka situationer. Vi får vara med och så de frönen. Så egentligen en sammanfattning, att leva missionellt, det här vet ni, men egentligen bara med ord kan man sammanfatta det med att faktiskt vara medveten och närvarande och se Gud, hur han rör sig i min vardag, i mina möten, på den här platsen och för de här människorna. Och jag kan också påminna om att jag inte kallas till en specifik roll. I Asien så har vi varit projektkoordinatorer och haft olika roller när vi har mött människor. Men Gud, han kallar mig och dig framförallt till ett sätt att vara. Att göra det som är rätt, att leva nära Gud, att leva i hans kärlek, Guds kärlek, och troget hålla oss till honom. Som det står i Mika. Nu ska vi bara berätta kort om två olika projekt. Jag har ju jobbat med barns rättigheter och Patrik med hållbar försörjning. Sen efter sopplunchen så kommer vi berätta lite mer om arbetet och kanske också förändringarna som har också påverkats och förvandlats genom arbetet där. Det här är från Kambodja och det är en kyrka i en liten by i Svering. Vår lokala organisation, det är en kristen organisation som vi alltid arbetar genom. De arbetar framför allt med de som jobbar i kommunerna, olika kommittéer, barns rättigheterskommittéer och kvinnors rättigheterskommittéer. Men oftast har de en väldigt liten kunskap kring barns rättigheter och kvinnors rättigheter. Men man har ändå tackat ja till den här rollen för att man får lite betalt och sen kan man få också en liten högre status att ha ett arbete såklart. Men vi har sett att kunskapen har varit ganska låg. Hur ser vi behoven och hur kan vi som kommun och myndighet hjälpa barnen i vår by och i vårt samhälle? Så där har vår organisation varit egentligen en del av att ge dem kunskap till att barns rättigheter, vilka behov, rätt till skolgång, trygga hemmiljöer bland annat. Och det har gjort att det är lättare för dem naturligtvis att jobba ute i plats, i byar och i skolor, när de också förstår och ser och läser av behoven. Men vi har också sett hur viktigt det är att möta pastorer och församlingsledare, så vi har faktiskt väft in församlingarna i det här projektet. Så vi har jobbat med 7 pastorer där vi också, de möter ju också många barn och familjer, och på den här delen av världen så är man väldigt duktig när det gäller att tillfredsställa de andliga behoven hos barnen. Men man har väldigt liten kunskap att barn också behöver en trygghet, att bli lyssnat på. Kanske den teologiska perspektivet över hur Jesus ser på barnen genom Bibeln. Men också att kyrkan kan få vara den trygga platsen. Hur mycket barn har att ge in i våra församlingar. Att bli lyssnat på och vara delaktiga. Så det har varit en väldigt viktig del. Den här pastorn som sitter i svart och vit tröja här längst till vänster. Det tog tag i honom när han fick mer kunskap om barns rättigheter. Och i det här sammanhanget är det ganska vanligt att en uppfostringsmetod är att slå barnen. Och det är egentligen en ganska naturlig del i att fostra. Barnen gör som jag säger och de lyder, och det är lätt att kunna visa på ett beteende som är önskvärt. Men han kände väl att utifrån barns rättigheter och det han hade lärt sig och den tro han har på Jesus, så stämde inte den här bilden överens. Vad händer med de här barnen som utsätts av det här i sina hem? Så han samlade de här barnen och ungdomarna för att ge dem möjlighet att ge sin bild. Hur ser det ut hemma hos dig? Hur känns det? Och vad säger Bibeln? Och en av de här tjejerna avslutade med att säga att jag vill bara bli älskad som jag är. Ingenting annat. Så de tryggaste platserna som egentligen barnen ska ha är inte så trygga alla gånger. Och det här hade gripit tag i den här lokala pastorn. Så han kommer och han ville fortsätta arbeta vidare i sin by med att samla föräldrarna. Han känner föräldrarna, han har förtroende i byn, och han ville berätta och dela den här kunskapen om hur kan vi skapa tryggare hem för våra barn i byn. Hur kan vi hitta andra sätt att också vägleda våra barn? Så det är en del i de projekt och arbeten vi har. Vi är en del i någonting. Någon har påbörjat innan och så kommer vi in, och sen kommer andra människor att fortsätta. Men vi är en del, och där har ni varit en del, och vi är också en del i att skapa den här förändringen och komma in med Guds kärlek.
Ett annat exempel är från Nepal. Mannen till vänster är pastor i den lokala församlingen, och ja, vi ser kyrkan till höger där. Han har inte alltid varit kristen. Han föddes som hindu, men för en snart 30 år sedan så blev han kristen, han och hans familj. Det var inte populärt i byn, så att han hade haft det väldigt svårt, han och hans familj. De blev anmälda till polisen bland annat flera gånger, men polisen såg att det var ju inget olagligt han gjorde. Han kunde inte bo i byn, de blev som trakasserade, så han fick fly ut ibland vissa perioder. Men sen för 15 år sedan ungefär då blev han tillfångatagen av, vad ska vi kalla det för, en grillagrupp eller någonting. En grupp människor i alla fall som inte tyckte om honom. Och under några veckor så var han fängslad. Han kom tillbaka sen. Han berättade att jag kom tillbaka ungefär vid 2-tiden då, när jag blev frisläppt till byn, eller till hem då. Och klockan 3, då hade de möte igen. Gudstjänst igen. Så han var inte knäckt, utan det här, jag tror fortfarande, det här är liksom mitt liv. Sen arbetar den här församlingen växte, blev större och sådär. Det har blivit mer. De arbetar också socialt, och det är där som vi i EFK kommer in då. För de har ett arbete i den här byn, men även i byar runt omkring. Då är det en grupp i församlingen, och framförallt två kvinnor nu då, som höll i det här, som går till byarna en dag, alltså till den byn en dag, en gång i månaden, och till den andra byn en annan dag den här månaden och så vidare. Så att, och då måste ju gå, det finns inga bilvägar eller något, utan det är bara gå eller ta, alltså åsna om du ska ha någon, transportera någonting. Och sen så träffar de där, samlar grupper på kanske 15-20 personer, oftast mest kvinnor. Och sen har de här självhjälpsgrupper, lite små, ja, grupper för att samlas. De får lära sig organisera sig, man får liksom lära sig olika saker. Det kan vara allt möjligt, om sina rättigheter eller om hygien. Eller om, de samlar in pengar varje gång också. Allt möjligt kan det handla om. Och just de här pengarna kan man sen få låna ifrån. Då. Så det är så mikrolånaktigt typ då, lite grann. På ett enkelt sätt. Och då kan man då få låna för att, ja, men jag vill köpa getter, jag behöver det hemma. Eller jag vill börja odla det här. Eller jag vill starta en liten affär. Eller vad det nu kan vara. Så då kan vi vara med och hjälpa till också. Så där kommer EFKs del in också. Så det blir, man stärker ju den här gruppen. Det är också att man stärker kvinnorna här som är på ett sätt också. Som är väldigt viktigt. Men sen ser man också på församlingen. Den har också vuxit. Så att nu i det här området finns det då 12 församlingar av de här. Så det är ungefär 1500 kristna här i området. Så från det som startade väldigt litet växer och växer och blir större. Och det här kallas för kyrka med helhetssyn, där projektet också, just att de ser till både det andliga och det sociala delen. Så det är deras sätt att älska världen.
Och det är precis som Edvin sa, att ibland kan vi inte heller med ord alltid dela evangeliet. Men vi gör det med våra händer och våra fötter, ett socialt arbete. Men det är burna av böner från hela församlingsrörelsen EFK i Sverige och många andra lokala församlingar. Så det går alltid genom våra församlingar också. Och att sprida Kristusdoften och göra Jesus känd. Kunskapen om Jesus som vi vill sprida.